Det här är Victoria Bergsman. Jag har ett musikprojekt som heter Taken by Trees. Och jag är hemma hos Fredrik Strage nu och ska prata om lite allt möjligt, tror jag.
Välkommen hit, Victoria.
Tack.
Och tack för att du tog med dig fikabröd. Du är den första artisten sedan Lil Babs som tar med sig fikabröd hit.
Mm-hmm. Mm.
Oerhört vanligt. Du har en kardemummabulle och en pain au chocolat, tror jag.
Mm. Jag gick förbi Petit France.
Där har de gott kaffebröd.
Mm.
Fundera på en sak. Lekte du att du var prinsessa när du var liten?
Aldrig. Nej.
För du heter ju Victoria och du är född sommaren 1977. Du är nästan exakt lika gammal som kronprinsessan.
Mm. Jag är född tidigare.
Lite tidigare.
Ja. Mm.
Men du hade inget namnvalet. Det var inte så att dina föräldrar var royalister på något vis.
Nej, det var mer namn på V, tror jag. Min bror heter William. Och så blev det Victoria. Så. Mm.
Vad gjorde dina föräldrar?
Mamma var tandsköterska och pappa ingenjör.
Vilken sorts ingenjör?
Alltså, han är utbildad byggingenjör, men sen hade han ett tryckeri och lite av varje. Och lite olika idéer sådär som han hade.
Var det musikaliska?
Pappa, ja. Han spelade gitarr och piano och lärde mig att spela.
Var han med i band och sånt också?
Nej, aldrig band. Bara spela hemma.
Du sa någon gång, jag tycker det är svårt att skriva sånger och svårt att sjunga dem, men det är något jag måste göra. Har det blivit lättare med åren?
Absolut, jag vet inte när jag sa det där.
Det är nog ett par decennier sedan.
Okej.
Eller ett decennium sedan i alla fall.
Ja, nej, men det har blivit lättare och roligare också. Men det är ju ganska mycket på mina villkor nu. Jag är ju själv och det här projektet och sådär.
Men får du prestationsångest som en del artister?
Absolut. Alltså, jag håller på med ett album nu och det är så här, allt det liksom slänger jag bort och så börjar jag om från början hela tiden. Så det är så här väldigt, jag är väldigt hård mot mig själv, tror jag.
Hur långt har du kommit?
Nu har jag 15 låtar som är så här halvfärdiga. Det är svårt, jag tycker det är svårt att få färdigt låtar. Vad är färdigt och sådär.
Din senaste EP är en cover-EP med låtar av Colin Blundstone. Som är mest känd som ledare för The Zombies.
Ja.
Ett brittiskt band. Som trots att det lät som bandnamnet är ganska skräckaktigt. Men de förknippas ju med väldigt harmonisk, ljus, vacker 60-talspop. Som She's Not There och Time of the Seasons har nog de flesta hört. Hur upptäckte du honom?
Jag funderade på det, men sen så kom jag på att det var Andres Locco som spelade One Year för mig hemma hos honom någon gång. Säkert 2000 eller år 2000, något sånt.
Alltså det var tack vare Andres, va?
Ja.
Vilket missionsarbete, eller
jag säga. Jag hörde faktiskt av mig till honom och tackade för det som på något sätt så fick mig göra den här hyllningen och sådär.
One Year är då Colin Blundstones solo-debut från 1971. Och du har gjort en EP där till och med omslaget är en pastisch på originalbilden. Men du har inte tolkat alla låtar?
Nej, jag valde favoriterna så där, från ett annat album också. Jag kände så här, det är vissa låtar jag inte trodde skulle funka riktigt att göra cover på. Så jag valde 5. Och det här är Caroline Goodbye med Colin Blundstone. But I should have known better, yeah. And I should have seen sooner. No use pretending I've known for a long time. Your love is ending. Caroline, goodbye. Caroline, goodbye.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag läste på lite om den här låten. Den Caroline han sjunger till är tydligen hon Caroline Monroe.
Mm, precis.
Brittisk modell.
Ja, hon var med i någon Bond-film också, tror jag.
Ja, men det var därför jag kände till namnet. Jag hajade till. Vänta, Caroline Monroe. Hon är ju den här tuffa helikopterpiloten som försöker döda James Bond i Älskade spion. Mm. Man kör en helikopter och James Bond kör en undervattensbil.
Just det,
Och han skjuter ihjäl henne. Han spränger helikoptern med en missil. Jag tror att det är första gången som James Bond faktiskt dödar en kvinna i någon film.
Mm, jag hade tänkt på.
Det är inte så att han står mitt emot henne, men han trycker ändå på en knapp.
De brukar alltid överleva.
Precis, de brukar ofta överleva. Men här skjuter han kallblodigt ner henne med en missil från sin underjordiska bil.
Mm. Märkligt. Mm.
Men det här är en så kallad break-up-skiva.
Ja, verkligen.
Handlar alla hans låtar på One Ear om henne? Eller?
Ja, jag vet inte, jag tror inte det. Det känns inte som det. Det är ett par covers också. Sådär.
Har du fått träffa Colin Blundstone någon gång?
Ja, jag var skitnervös. Jag träffade honom och spelade på Nalen med Zombies. För det är väl typ ett år sedan eller någonting. Och båda vi hade munskydd på oss och sådär. Det var liksom stå 2 meter ifrån. Så det var lite... Det var inte särskilt avslappnat sådär. Och jag hade Maria med mig från The Concretes också. Och vi alla liksom har varit fans av honom och sådär. Och hon nästan talade för mig liksom hur mycket jag beundrade hans röst. Och hans...
För du fick tunghäfta?
Ja, lite grann.
Jobbigt också på sin mask då, för det kan man inte riktigt uttrycka någonting med ansiktet på man står där.
Man var väldigt artig och sådär. Såg ut som en liten skruttig fågel eller någonting.
En liten skruttig fågel?
Ja, nej, men han är väldigt, sådär, väldigt mager och det kändes som man liksom var gjord av pinnar nästan. Sådär. Väldigt,
Vilken intressant liknelse. Jag kommer att tänka på 3 tillfällen då vänner eller bekantas bekanta har dött i cancer och folk har träffat dem sista gången så har de sagt precis de orden. Åh, han såg ut som en tilltufsad, rufsig liten fågel.
Åh nej, han verkade må bra.
jag hoppas det. Nej, jag vet, det var bara en sån spöklik grej, för jag minns det nu plötsligt. Den här fågelliknelsen om folk som har avmagrat väldigt kraftigt.
Ja, men han var väldigt artig och sådär och sa att lovely versions...
Så han har fått höra?
Ja, och management stöttar och sådär. Jag vet inte, de vill hjälpa till med det på något sätt. Jag vet inte hur, men så.
Hans versioner innehåller ju väldigt mycket stråkar. Det är ganska orkestrerat och nästan barockaktigt. Bland dina är lite mer avskalade. Bestämde du för att det här ska låta helt annorlunda? Du vill inte ha stråkar?
Ja, just stråkarna vill jag inte ha. För hans stråkar är väldigt speciella. Sådär, hur de funkar med... sångmelodin och sådär, hur han jobbar med dem. Så jag tänkte så här, nej men de tar jag bort, så blir vibrafon istället.
Vibrafon, det är alltså en... Vad är skillnaden mellan vibrafon och xylofon egentligen?
En xylofon är väldigt liten och har inga pedaler.
Okej, vibrafon har det.
Ja, och den är mycket större. Den man står upp och spelar liksom.
Neil Tennant från Pet Shop Boys beskrev Colin Blundstone som den felande länken mellan Dusty Springfield och Nick Drake.
Ja, men det är fint. Det kan jag hålla med om. På något sätt.
Jag tänkte också på det här med att göra covers av honom. Där har ju du något gemensamt med. För den person som har sett till att han har nått en jättestor publik senaste 10 åren i alla fall är Eminem. Han samplade Time of the Seasons.
Ja, just det. Det har jag glömt bort.
Loopade den. Men så såg jag Eminem på Wembley när den precis hade kommit ut. Och då står alla hiphop-kids liksom och sjunger med en gammal zombieslåt. Hur många år bodde du i Los Angeles?
10.
Och var bodde du någonstans då?
Silver Lake och Highland Park. Och det var Echo Park också.
Hur var det att bo där?
Alltså det var toppen. Jag älskade solen och värmen och sådär. Och skrev jättemycket musik. Jag bodde i New York ett år först och funkade inte alls. Liksom det var väldigt stressigt tror jag. Det var mer lugnt och bo i Los Angeles för mig. Och så när jag träffade min man och vi fick barn. Men sen så kände vi att barn kanske, det är inte så bra att växa upp där tror jag. Det är väldigt dyrt också, liksom alla kostnader, skola, sjukvård och ja, allting. Liksom. Och inget riktigt, inget stöd så där från samhället när det gäller barn. I Sverige känns det mer som att man, det är gjort för barn nästan på något sätt. Så det känns mer välkommet. Så.
Det är ganska många som har bott utomlands och sen när de blir med barn eller när de ska få barn så flyttar de hem till Sverige för att barnomsorgen precis. Här är ganska oslagbar.
Ja, det är sant.
Vad gör din man?
Han är biolog.
Och amerikan?
Ja, amerikan. Och han har velat flytta hit så nästan sen vi träffades. Så där, så det var
det?
Jag som... Nej, han tycker om alltså, årstider och han tycker att samhället i stort fungerar mycket bättre. Och sen blev väl droppen när med covid och väldigt mycket hemlöshet på grund av det och så där i vårt område där vi bodde. Och,
i Silver Lake?
I Highland Park just.
I Highland Park, ja.
Och jag tror att det var så här, jag körde hem någon dag och det var liksom en fil var borta från vägen där, den vägen jag brukade köra, det var bara tält där liksom. Och det var så här, jag på något sätt fick jag nog och, eller vi jobbade jättemycket och så här, hjälpa jag och min son med hemlösa och gjorde ett paket, så här care packages som det heter, som en ziplockpåse med lite så här, nödvändiga saker, deodorant, tvål och sånt där. Men till slut så blev det liksom för mycket. Man känner att samhället måste gå in på något sätt. Man orkar inte. Så då kom jag hem i bilen och jag bara satt och grät utanför huset. Och så gick jag in och sa, nu måste vi flytta. Så jag har fått nog. Fast det är också så där, jag kände mig väldigt privilegierad att så här, bara kunna dra också. Så det är många som tror jag tyckte så här, hon kan bara åka hem, liksom folk där, kände jag lite grann.
Annars hemlösheten i Los Angeles brukar du förr i tiden i alla fall vara lättare att undvika att se än den i New York som är lite mer påtaglig. Men nu jag har hört så här skräckhistorier om att New York är att det är riktigt, riktigt illa.
Okay.
Men ex-fru sa det när hon var i New York nu senast att det var på en helt annan nivå än för 10 år sedan.
Ja, det är så här lite apokalyptisk stämning även i Los Angeles liksom, tycker jag. Det är obehagligt. Och så den här röken som är hela tiden på hösten, sommaren och hösten. Från alla bränder och sådär. Det är som man inte kan gå ut. Och, nej, men det känns lite som...
Lite romantiskt ändå med den här. Jag började tänka på en massa Lana Del Rey-låtar. Hon har skrivit dikter och sjungit mycket om röken. Fast hon tycker också att det är apokalyptiskt.
Jo, min son fick astma och sådär.
Jaha, det är inte lika kul.
Nej.
Men att din man är biolog. Jag har ett minne av att du var väldigt intresserad av fåglar. Är du ornitolog?
Nej, det är jag inte.
Du hade ett stort fågelintresse förr i tiden.
Ja, nej, men det är sant. Oh, det kom du ihåg. Okay. Men de är fortfarande fascinerande. Alltså jag vet inte varför, men det är väl någonting att de kan göra någonting som inte vi kan göra. Så där, det klassiska liksom.
Vilken är din favoritfågel?
Nu när jag bott i Kalifornien så har det blivit... jag vet inte vad de heter på svenska... Blue Jay heter de i alla fall. De är väldigt blå.
Blåmes?
Nej, de är större.
De är större, ja.
Och så är de väldigt blå. Jag tror inte de bor inte här alls.
På tal om vackra fåglar, du gjorde ju ett helt album på Hawaii.
Ja.
Och jag kommer att tänka på det nu när jag hörde om Johnny Rotten från Sex Pistols som ställde upp i irländska Melodifestivalen med en låt som heter Hawaii, där han sjunger till sin fru som har drabbats av demens, och han försöker få henne att minnas en resa de gjorde tillsammans till, till Hawaii. Ganska fin låt faktiskt. Men och det lät lite så här tropiskt, exotiskt, vackert. Lite som skivan du gjorde. Men lite oväntat just från så här John Lydon i. Och det var ju då Public Image Limited som gjorde den.
Ja, jag måste lyssna på den.
Väntar du fortfarande på att få amerikanskt medborgarskap? Eller fick du det?
Jag har det. Jag fick det innan jag åkte precis. Så om vi vill åka tillbaks eller... Ja, jag vet inte. Jag hade väntat på det, men sen så kom covid och allting blev försenat. Så jag var faktiskt där efter vi hade flyttat hem och fick mitt medborgarskap då.
Hur svårt var det att få det?
Inte så svårt, eftersom jag var gift och sådär. Jag har varit gift i... Om man har varit gift mer än 3 år och haft visum och sånt där.
Okej, så de har inte tvungna att bedöma ditt konstnärliga värde och sådär som de ibland gör när man ska söka arbetstillstånd?
Ja, det är mer visum tror jag.
Det är mer visum,
ja, nu kollar de på att man, liksom, att man är gift och sånt där bara.
Men du gjorde en skiva med Hawaii-tema lite. Sen var det i Pakistan också och gjorde ett tidigt Taken by Trees-album.
Ja,
hur pass viktigt har det varit för dig att resa till ställen och inspireras? Och gör du fortfarande det i viss mån?
Ja, det gör jag. Men det har blivit mindre när jag är barn och sådär. Men alltså det var en väldigt läskig upplevelse i Pakistan till exempel. Så lite så här dumdristigt. Men... Nej, men verkligen komma in i kulturen och så här, hur det är där och så där. Det,
vad hände?
Det var bombdåd och ja, alltså, skottlossningar och allt möjligt. Och mycket så här, teatrar var stängda. Och...
Var ni i Islamabad då, eller var ni ute på landet?
Vi var i Lahore.
Lahore? Var ligger det någonstans?
Gud, frågar du mig. Det är väldigt nära Indien. Så vi var där och tittade på någon sån här ceremoni de har varje dag. Indien emot Pakistan, som är någon slags dansföreställning när de låtsas slåss mot varandra.
Och de har väl varit, eller är väl halvt om halvt i krig?
Ja,
konstant.
Så det är väldigt bizarrt.
Plus att det är kärnvapen inblandade. Och så så det är en...
ja.
Men hur gick det för er? Ni kom dit, hej, vi spelar musik.
Ja, vi hade en, guide. Och så hade vi hört av oss till ett hotell där vi visste att det var mycket musiker som var där och som spelade. Jag tog med en inspelare, en musiker, Andreas Söderström. Och han ville verkligen inte åka, men jag lyckades övertala honom. Så vi åkte dit och jag minns att jag tänkte så här, vad håller jag på med? Liksom, varför måste jag åka hit egentligen? Men jag tycker att det var väldigt svårt att spela in för dem. Vägrade ha hörlurar på sig. För jag hade redan gjort mycket skisser. Så jag ville att de skulle spela till. Men de bara spelade på och ville inte ha hörlurar. Så jag fick liksom klippa ihop det sen med Dan Lisvik.
Producenten?
Ja, precis.
Jag vet att du och din medmusiker var tvungna att låtsas vara gifta också för att...
Ja.
Vad berodde det på?
Jag vet inte vad det beror på, men man kan väl inte riktigt bara hänga med en man så där om man inte är gift, tror jag. Ja, det fick ha slöja och så där också.
Och det var sufistisk musik. Jag minns, hela sufismen är ju den muslimska mysticistiska traditionen, ungefär som judarna har kabbala, så har muslimerna sufismen. Men jag hörde talas om det via de här, vet du, Linda och Richard Thompson, brittiska folkrockduon. I alla fall, de gjorde ett helt album då de uppslukades av sufismen och var inspirerade av det.
Precis.
Men vad är det med den musiken som har intresserat dig?
Det är väl mysticismen och alltså hur alltså de sjunger så att de liksom hamnar i trans. Vilket jag aldrig har lyckats göra, men det var väldigt också så här läskigt att se på plats, liksom de satt och försvann in i någon slags dimma, sådär. mörkt, jättemörkt rum. Och så var det, hade vi liksom utanför en generator som hela tiden rullade på för att få ström till alla instrument och sådär.
Så det var elektriska instrument?
Nej, förlåt. Till dator och mikrofon.
Ja, ah, okay, för det är din inspelningsutrustning. Anna, precis. Okay, det var inte så att de spelade gitarr.
Nej,
utan,
nej. Så.
Och så kom de i trans.
Ja. Det var en liten pojke också som sjunger på skivan som hamnade i trans. Det var väldigt starkt att se. Så. Mm.
Och det var alltså utan att de rökte weed eller någonting?
Ja, absolut. De bara gick upp i sig själva i musiken, tror jag. Det här är So Fresh, So Clean med Outkast. Gator belts and patty melts and Monte Carlos and Eldorado. I'm waking up out of my slumber feeling like Rallo. So follow, it's showtime and Apollo minus the Kiki Shepherds. With about a hoe and a leopard print. Teddy. Jag är väldigt flygrädd och den lyssnar jag på varje gång jag flyger. När man bara går på en loop hela tiden. Det är som att den är så här, den, för mig är den trygg och det är så här, de, allt är ordnat och det är så här fresh and clean. När jag sitter där och så här kaos i huvudet så är det liksom den som går på, rullar på hela tiden. Och det är något, jag vet inte, jag känner mig helt trygg då på något sätt.
Hur upptäckte du att just den låten funkade?
Jag hade väl liksom olika låtlistor och sådär. Och så vissa låtar får man ju skippa direkt för att man blir bara... Jag vet inte.
Ja, man kanske inte vill lyssna på något med John Denver som dog i en flygkrasch. Eller Buddy Holly eller någonting.
Nej, så, nej men det bara kändes så långt ifrån liksom vad jag var just då. Så långt som möjligt. Och bara så fresh and clean. Ja, det är märkligt. Jag vet inte hur den fastnade. Men
det känns inte så representativ för din musiksmak i övrigt kanske?
Nej, jag vet inte. Jag lyssnar på all musik så... Jag har aldrig varit sådär genrebestämd, tror jag.
Hur märkte du att du var flygrädd? Kom det tidigt i livet eller sent?
När vi turnerade mycket med Concrete så vi flög så mycket till London och sådär. Så alltså, till slut var jag såhär, men nu måste ju planet krascha någon gång. Liksom. Det är ju någon sådär sannolikhet. Så här, vi flög så mycket så nu är det väl dags snart för oss.
Var du med om några dåliga flighter då planet skakade ordentligt?
Ja, verkligen mycket så här, ja, turbulens. Och, ja. Fast jag är också så här väldigt rädd för smärta. Så jag tänkte så här, den smärtan jag kommer ha innan jag dör. Alltså den, det kommer vara fruktansvärt. Så jag är väldigt rädd för smärtan.
Men har du fått några, har det varit några tillfällen då du har suttit på ett plan och sen gjort den här Phil Spector-grejen? När han skulle flyga han från London till USA en gång så vägrade han, han tyckte att alla såg ut som förlorare som var med honom på planet, så han gick av. Han bestämde sig för att planet kommer att krascha. Jag vill gå av.
Alltså jag har nästan fått ett plan att landa för jag var så himla rädd.
Vart flög du då?
Det var något inrikes i USA. Och jag hade så här preparerat mig själv med stesolid och alkohol och allt möjligt. Men så tog, när man är uppe i luften så kan man inte ta så mycket för liksom allting blir starkare. Så de trodde väl att jag hade fått någon hjärtattack eller någonting. För jag bara låg på golvet och liksom sådär. Men det gick bra. Det var en läkare på flyget som sa att jag bara behövde, liksom, behövde lite tid. Så ta det lugnt.
2006 så spelade du huvudrollen i en video som New Order gjorde. Till sin låt Temptation.
Ja.
Som då var 24 år gammal.
Mm.
Och i den här videon som de kallade för The Temptation of Victoria så går du in i en skivaffär i Paris och snattar ett ex av den 12-tumssingeln.
Exakt.
Hur kommer det sig att du fick spela den?
Deras producent, videoproducent Michael Schamberg var på en spelning i Paris med Concretes och jag menar, han blev väldigt fascinerad av mig, sa han. Min scenpersonlighet är väldigt introvert, tror jag. Och han hade två låtar som inte det fanns videos till, som han behövde. Ceremony och
Temptation. Och Michael Schamberg gjorde ju både True Faith och Blue Monday, alltså väldigt klassiska Nordic-videor.
Så han lever inte längre.
Han var ju tydligen svårt sjuk redan då, märktes det?
Nej, inte så farligt, men han...
Han hade någon sorts neurologisk
sjukdom. Ja, och så fick jag samtal, tror jag, när vi var spelade in i USA, om att han hade avlidit. Det var väl 2006 där, någonting. Ja, det var väldigt nära. 2005 spelade vi in, här för mig.
Men han såg dig på scen och tänkte, wow, vilken utstrålning. Nu måste jag göra en video till Temptation som är 24 år gammal. Den gavs ut på nytt också i samband med...
Ja, precis. Ja. Han visste ju att han behövde göra en video och sådär. Men jag tror att han blev lite kär i mig också. Jag åkte dit till Paris och så var det Godards dotter som filmade och sådär.
Oj.
Och jag skrev manus och...
Regisserade,
precis.
Vet du varför filmen eller videon är tillägnad Michael Powell, brittiska regissören som gjorde Peeping Tom? Första slasherfilmen, brukar folk säga att det var.
Ja, just det. Men jag vet att Michael Schamberg var väldigt inspirerad av honom och han ville ha som en sista hyllning till honom sådär. Vad heter den filmen? The Red Shoes.
Ja, just det. Det var också Michael Powell.
Så det var hans favorit sådär. Jag vet inte varför han la in den där, men han tyckte väl det passade på något sätt.
Jag läste en gammal DN-intervju med dig där det stod: Victoria Bergsman kanske gör låtar åt andra i framtiden. Gärna till Paris Hilton. Hon gillade hennes single Stars Are Blind skarpt. Den låten har verkligen vuxit till en klassiker på något vis. Det är som att så fort någon nämner Paris Hilton nu för tiden så säger folk, oh my god, Stars Are Blind, det var ändå en väldigt bra låt.
Ja.
Så är det när hon var med Miley Cyrus nyårsshow nu på nyårsafton. Hon sjöng den. Tillsammans med Miley Cyrus. Och det är ganska ändå coolt av Paris Hilton, som kanske inte har en klassiskt fantastisk röst, att ställa sig bredvid Miley Cyrus som är så här supersångerska.
Jag kan tänka mig att det var väldigt editerat så där, inspelningen med Paris Hilton. Så eftersom jag tror inte hon är sångerska liksom i sådär. Det får jag kolla in.
En fin
jag
låt.
Gillar Miley Cyrus också så.
Har du skrivit mycket till andra?
Jag har inte det, lite grann bara. Men sen så, alltså jag tror att jag passar nog inte för att göra det riktigt. Men jag skulle vilja skriva typ till Melodifestivalen eller något. Jag vet inte om det kommer hända. Men min son vill att jag gör det i alla fall. Så jag har lovat att jag ska försöka.
Gör i alla fall någon grej som han blir imponerad av.
Ja, precis.
Det är lite som när Jocke Berg sjöng titelmelodin till Bilar 2. Och enda anledningen till att han gjorde det var att han ville göra något som imponerar på hans barn.
Ja, men det vore något. Men han tycker, han är stolt över mig och sådär. Han tycker att jag har gjort bra grejer, säger han. Med The Cure. I know who you remind me of, the girl I think I used to know. I see you when the days got colder, on those days when I felt like snow. Now I even think that she's... Du var ett stort Cure-fan i tonåren. Verkligen.
Du hade en hamster som hette Robert Smith.
Hur vet du det?
Jag vet allt.
Okej, Jag hade väl någon sån här emo-period och blev vegetarian. Jag tror Robert Smith var vegetarian också.
Han kanske var det. Han gjorde inte så stor grej av det, inte som Morrissey.
Nej, precis. Men det var också därför Meat is Murder och sådär. Som jag blev vegetarian. Och vegan först. Och det var ganska... Det fanns inte så mycket vegan mat i skolan då. Det var tidigt 90-tal.
Vad drog dig till The Cure?
Jag tror min bror spelade det. Jag vet inte hur det kom sig. Han hade alltid på någon ny låt varje morgon innan skolan. Sådär. Någon singel, vinylsingel. Så... Och det, på, ja, det är genom honom.
Och sen köpte du Robert Smith, din svarta lilla hamster.
Ja, precis.
Hur gick det för honom? Levde han länge?
Nej, det var något år bara.
Emo-hamster? Eller goth-hamster?
Ja. Men alltså han... jag tror han tog livet av sig faktiskt.
Nej, jag skämtade bara om goth. Han tog livet? Nej, gjorde han det?
Jo, men de kan trycka sig ur buren. Så här. De blir väldigt smala.
Ja, eller hur? Hamstrar kan plattas till ordentligt.
Så han tog sig ut och så hittade jag honom i en sån här stor VIA-förpackning med tvättmedel. Liksom, och det var tvättmedel runt ögonen och han hade ätit jättemycket tvättmedel. Och vi bodde i en villa i Vällingby. Och så gick han liksom till en sån här staket ovanför trappan, eller man ska säga, och ramlade ner där. Så liksom först tvättmedlet och sen så... det här hoppet eller fallet, så han dog så.
Men visste han att det var trött, han kanske trodde att det var kokain?
Kanske.
Stackars Robert Smith. När du var 14 så stack du till Köpenhamn för att se The Cure.
Mm.
Utan att berätta något för dina föräldrar.
Ja.
Hur kom du på att du skulle göra det?
Jag var tokig i Cure. Jag och min kompis Jenny Mörtsell som är illustratör. Så vi drog och så ringde jag från Köpenhamns tågstation. Kom och hade en röd stor telefon. Och så sa jag till pappa, så här, nu är jag i Köpenhamn och ska se Cure. Ja, jag hoppas det går bra. Så han. Mm.
Hur känner du inför att The Cure med största sannolikhet, de har i och för sig sagt ett tag, gör comeback i år? Första albumet på 15 år. Har du gått på de här konserterna under?
Nej, jag har inte det. Jag skulle ha gått nu senast, men jag var sjuk då. Min bror gick och sa att det var fantastiskt. Det är alltid nästan fantastiskt. Jämt, liksom. En väldigt bra live tycker jag. Så där. Mycket jam, alltså att de liksom drar ut låtarna, så jag älskar det.
Och de drar ut konserterna. De har ju nått en genomsnittlig konsertlängd som tangerar 3 timmar.
Ja. Precis.
Det är ju egentligen bara Cure och Springsteen som ligger uppe på den längden på spelningar.
Vilket jag brukar hata. Men där kan jag verkligen, om man sitter i en stol så kan man blunda och försvinna in i det på något sätt.
Så. Hamna i trans,
ja,
som
precis.
Är i Pakistan.
Ja.
Du lär också äga en Cure-singel med ett oanvänt tuggummi nu till.
Ja.
Vilken singel är det?
Alltså nu står det still vad den heter. Den har aldrig blivit utgiven på någon skiva. Den är gul. Och så är det någon foto på Robert Smith. Väldigt ung.
Någon typ av bootleg alltså?
Ja, precis. Och jag vet inte vad den är just nu. Men den är något förråd.
Var hittar du den någonstans?
Någon skivbörs i Stockholm. Kommer inte ihåg. Det var mycket skivbörsar och skivaffärer. I den åldern.
Så du samlade på skivor?
Ja.
Just Cure är ju ett roligt band att samla på. Det finns en hel del specialutgåvor. Och...
ja, men även The Fall. Väldigt mycket, alltså otroligt mycket bootlegs.
The Fall är ju ett kanske mer krävande band att lyssna på. Mer abstrakt, konstigare,
men
mer mystiskt.
Men det var
ungefär
samma
hittade fram
period.
Till dem också.
Ja, det var också min bror sådär. Genom honom. Cocteau Twins också samlade jag mycket på då.
Hur valde du ditt artistnamn, Taken by Trees?
Jag ville ha något som var så långt ifrån concrete som möjligt, betong och någonting med natur och hitta liksom, dras in av naturen på något sätt. Så var jag och min kompis Tracy Ann Campbell från Camera Obscura som bara satt och så här skrev ner en massa saker om träd och natur och så blev det bara så. fastnade.
Jag minns, jag tänkte att det hade någon sorts skräckfilmskoppling när jag hörde det. Att det var någon som bokstavligt talat blev liksom tagen eller liksom våldtagen av naturen. Som okay. Har ju sett Evil Dead.
Ja.
Det är en tjej som blir våldtagen av ett träd.
Okej.
Men och sen när din cover av Guns N' Roses Sweet Child of Mine hamnade i trailern för skräckfilmen The Last House on the Left, så tänkte jag verkligen att ja, men det finns något skräckfilmsinspirerat i Taken by Trees. Men jag tror jag träffade dig en gång, så frågade jag apropå det här med Evil Dead, och du sa att du inte hade vågat se Last House on the Left.
Nej, inte... precis. Ja, nej.
Har du hunnit se den nu?
Nej, jag har inte sett den. Men jag minns att jag träffade också Bobby Gillespie. Jag spelade in, jag sjöng på en av Primal Screams skivor som Björn Yttling producerade. Och då sa han att jag måste byta bandnamn, sa Bobby Gillespie. Att det skulle vara alldeles förvirrande för folket med min musik, att det skulle vara så skräckfyllt eller någonting namn. Så han dissade det helt och hållet.
Men du såg det inte som ett skräcknamn, utan mer att man förenas i harmoni med naturen.
Precis. Så.
Alltså, det är väl det som gör det till ett jättebra bandnamn?
Kanske.
Att du får en sån dubbel mening.
Eller hur? Ja, det är sant. Det här är Shadow of Your Smile, Astrid Gilberto. The shadow of your smile when you will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A wistful.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hon var en sån sångerska som fick mig att så här acceptera att jag är dålig på gitarr och piano. Och att sång är mitt instrument. Vilket jag fortfarande så där tycker är frustrerande. Att jag inte liksom blev bättre på något instrument. Utan ja, det är sången. Men på något sätt så fick... Så hon använder sången i väldigt, som ett instrument för mig. Lite som en flöjt eller någonting. Det var, ja, på något sätt så blev det okej att vara sångerska. Så.
Men var det egentligen någon i Concretes, ditt första band, som var jättebra på sitt instrument när ni startade bandet?
Nej, absolut inte. Vi hade typ aldrig... spelat. Ja, Maria hade väl spelat lite gitarr hemma och sådär. Eller jag också. Piano, men...
Det var Maria, du och Lisa Milberg.
Ja, precis.
Och Lisa hade inte Jag pratade med henne, för på den tiden var hon ju tillsammans med Andres Lockes, vi såg en hel del. Hon pratade mycket om att hon var livrädd för att bli för bra. Att hennes ideal var Maureen Tucker i Velvet Underground.
Lite ramshackle, som hon sa, tror jag.
The ramshackle?
Nej, ramshackle, alltså hur trummorna spelade så att de liksom höll på att nästan ramla ihop. Sådär, att det blev väldigt, ja, inte för tajt.
Gick ni i skolan tillsammans alla tre?
Nej, jag och Maria gick i skolan. Men,
var gick ni någonstans?
Sankt Eriks gymnasium. Bildprogrammet.
Och Lisa gick?
Hon gick SAM på Östra Real.
Men ni hängde i samma indiekretsar?
Ja, och repade på Östra Real till en början.
Jag minns någon gång så sa ni att ni startade bandet bara för att kunna säga att ni hade ett band. Att det kändes bra att ha ett band tillsammans.
Jo, vi var på så himla mycket spelningar. Vi var så himla inne på musik. Helt så här, musiknördar. Så vi kände att vi måste ju också ha ett band.
Och det här var då i mitten av 90-talet?
Ja, 95.
95. Mm. Mm. Vilka ställen hängde ni på då när ni gick på konsert? Var det Tre Backar och sånt? Eller var det?
Ja, Tuben. Men även så här, jag hade falsklägg, så jag var på Gino. Vad mer för ställen? Vad fanns det för ställen? Vad heter det då? Vi sagt Eriksplan.
Tuben låg på
Odenplan.
Odenplan, precis. Sen fanns... jag vet vad du menar. Det låg men Gino var väl det stora?
Ja, precis.
Men det var under indie-eran. Vilka var... Var ni som en del av liksom någon svensk indie-scen då? Eller var ni...
Vi var inte det. Vi var liksom för oss själva, kändes som lite grann. Men det var, de flesta band var nog det. De var lite så här för sig själva. Men jag vet att Peter Björn och John spelade förband åt oss och sådär. Några gånger. Men vi var också...
För Concrete, ni lät ju verkligen inte som någon sorts, du vet, shoegaze mangel britt popband. Ni var ju väldigt långt från det.
Ja, alltså vi ville ju försöka låta som någon så här girl group Phil Spector. Men det gick ju så där. Med så här stort ljud och så, men det blev mer bara, ja, vad det blev liksom, om man är lite så här begränsad som musiker också, tror jag. Enkelt.
Och det är väl just där det kan hända intressanta saker, när man bestämmer sig för att man ska låta storslaget och pompöst, och så kanske man inte är jätteduktig på att spela, utan då blir det en helt annat.
Exakt.
Lite som när jag tror David Bowie sa det någon gång, apropå att när han skulle sjunga Soul, att ja, men jag är verkligen inte tekniskt så bra att jag kan göra det här, men jag testar ändå.
Ja. Och på tal om det här är Be My Baby med The Ronettes.
Jag läste Sonic en gång om Concrete, när de beskrev er som några av Sveriges mest fundamentalistiska indie-talibaner.
Okay.
Vad tror du att de menade med det? Hade ni bestämda regler över vad som var okej och inte okej?
Ja, men det var det. Det var väldigt sådär... alltså det var ju också sådär demokrati i bandet och röstningar. Och, men du menar liksom vad för musik kanske?
Ja, precis. Vad var okej och vad var inte okej? Det är ofta när man är i den åldern som man blir en taliban, oavsett vad man håller på med, att det är väldigt viktigt med regler. Vissa saker är okej, andra saker är inte okej.
Det fick inte vara töntigt någonting. Och inte så mycket svensk, tror jag. Sjunga på svenska och sådär. Nej, jag vet inte alls vad det var för regler riktigt. Om det var något. Men man visste bara liksom vad som var bra och dåligt.
Hur kommer det sig att du började bära peruk på scen?
Det var mitt första sådär steg mot att försöka gömma mig lite grann. Men även när jag gick i konstskola så gjorde jag så här små filmer när jag var olika personer. Och i samma film liksom. Mycket, mycket film med snattande.
Vilket återkom sen i New Order-videon.
Ja, precis. Så det, nej, men sen så började jag samla på peruker och tyckte det var så kul att ta liksom, olika roller. Sådär. Jag hade en peruk ganska länge, så var som en gammal tant som var gråhårig. Så var nog favoriten, tror jag.
Brukar inte Lisa Milberg även färga sitt blonda hår grått ett tag?
Ja.
Jag tydligt menar av det att hon...
Det gjorde hon.
Och jag blev så paff, herregud, hon är ju 21, hon färgar håret grått. Vad är grejen med det här?
Men när jag träffade henne hade hon rött hår. Väldigt länge, så här, henna färgat rött, typ. Den röda.
Men vad fick du att vilja gömma dig lite på scen?
För jag har aldrig gillat att stå på scen. Alltså, ibland gör jag det. Det är inte sant. Om liksom publiken är med och det är så här bra ljus och ljud, då kan jag älska det. Men det är väldigt sällan.
Nu för tiden är det ganska vanligt att artister maskerar sig själva helt, som Ghost. Eller ja, men det Karin Dreijer håller på med. Har du någon gång tänkt att det hade varit schysst att göra den grejen? Eller att du kanske borde ha gjort det redan då?
Ja, jag vet inte varför jag inte körde hela vägen. Jag var väl så här, ville visa mig lite grann ändå. Så, nej. Det kanske jag skulle gjort. Så, det är inte för sent än, men...
Men från början var det Lisa, du och Maria som styrde bandet. Sen plockade ni in några killar som...
Kunde spela bättre. Som kunde spela.
Men det var fortfarande ni tre som styrde det hela.
Spela så här, gör så där, gör inte så där.
Och då fick ni säga till dem att inte spela för bra också, antar jag. Eftersom ni skulle behålla någon skevhet, eller?
Ja, nej, men det var nog lite så. Men vi gjorde det skevt. Så det blev en bra balans, tror jag.
Och vad fick du att lämna gruppen?
För det blev för stort. För mycket pengar och så här stress. Och för mycket flygresor också, som jag hade svårt. Och för mycket så här, att jag var den som var i fronten, fast jag inte är en frontfigur alls. Ja, nej, men så det blev så här mycket, ja, bedövade mig med alkohol och tabletter och så där, så för att palla, och så till slut blev det för mycket, och så hamnade jag på sjukhus faktiskt i Boston, och hjärtat stannade, och det var sista spelningen. Så sen, efter det var det så här, nej, ingen mer.
Hur var den konserten?
Alltså, jag var helt väck. Jag kommer inte ihåg.
Jag minns när läste om det i tidningen. Och min reaktion, men herregud, det här är ju concrete. Nu, först är det här vänabandet som jag låter om krukväxter. Och nu är det så någon med stackars Victoria med hjärtstillestånd på sjukhus i Boston. Det kändes som det var ett glapp där mellan att ni var väldigt småskaliga och lite skeva och skärmigt indieaktiga. Och att det bara är så här full-blown Motley Crue på något vis.
Jo, alltså det var ju väldigt mycket droger och alkohol och sådär, som bara...
Men för det handlar inte om någon partygrej, utan det var bara att du vill bort.
Ja, det var ju partygrej från början, men sen så tog det över liksom. Jag märkte att det var ganska skönt att gömma sig i det på något sätt.
Hur reagerade de andra när du lämnade gruppen? Du var ju mitt under en USA-turné.
Ja, alltså jättearga och pratade inte med mig. Och, ja, vi pratade inte på flera år, men nu är vi som hittat tillbaka till varandra lite grann, så... Det känns kul.
Du hoppade av sommaren 2006.
Ja.
Hade du spelat in Young Folks med Peter, Björn och John då?
Det var den sommaren. Det var midsommarafton där. Så det var i samma veva liksom.
För det är lite ironiskt att du lämnar Concretes för att det håller på att bli för stort. Samtidigt spelar du en låt med Peter, Björn och John som blir en enorm hit.
Mot, ja.
Och du är med i Jay Leno, Conan O'Brien och Jonathan Ross och sjunger den.
Ja. Nej, det var lite mycket. Jag tackade ju nej till många grejer med dem också där. Så de hade andra sångerskor. Men det var ändå ganska enkelt, för det var en låt. Liksom, och väldigt duktiga musiker. Så jag kände mig väldigt trygg på scen på det sättet.
Tryggare än med Concretes?
Absolut.
För att de var duktiga musiker?
Ja. Nej, men så man bara kan luta sig tillbaka. Och man vet att om man gör något fel så plockar de upp liksom.
Okej, så det här liksom oskolade lite lätt omusikaliska i Concretes var inte bara något bra, utan det ställde också till det. Du kände dig osäker.
Ja, nej, precis. Verkligen.
Samtidigt som du uppskattade det, antar jag.
Ja, det var väldigt dubbelt. Så.
Ja. Mm. Vilka saker kom ni inte överens om när ni skulle ha demokratiska röstningar och så? Var ville du gå i någon riktning som de andra inte ville gå i?
Alltså, jag ville inte turnera. Så, alltså, kanske spelningar här och där, men jag ville inte åka bort och spela hela tiden och flyga och sådär. Så. Det var en stor grej, tror jag, som gjorde att det clashade. Så.
Fick du scenskräck?
Ja.
Och hur utredde sig det?
Alltså, ibland panikattacker och sådär.
Vad händer under en panikattack? Får man ont eller kan man inte andas?
Både och. Så jag liksom gick av scenen ibland och sådär. Så. Och kom inte tillbaks. Men hände inte så ofta, men några gånger.
Men vad fick du att bestämma dig för att jag kan inte turnera nu, slutar jag bara? Var det någon som hjälpte dig med det? Och så?
Ja, det var Tracy Ann Campbell från Kamera Obscura. Hon kom ner till London. Vi var där och skulle göra en sista grej på Jonathan Ross. Och det var sista spelningen. Jag var alldeles skakig och jag visste att jag ville ha sprit eller någonting. Vår manager höll fast mig, att jag inte fick någonting liksom, och utförde den här spelningen på tv och var helt skakig och folk hörde av sig och undrade om det var okej och så, vet. Men hon i alla fall, Tracy Ann, satte ner foten och sa så här, nu åker du hem liksom, nu så får du avgifta dig eller så där. Så då gjorde jag det.
Vad hade hänt om du inte hade slutat? Hade du gått för dig som för Avicii?
Ja, kanske. Mm. Ja, nej, men jag...
Det var väl samma grej egentligen. Men han ville verkligen, verkligen inte turnera. Sen gick det för sig nästan 2 år från det att han slutade turnera till det att han dog. Men...
Ja, precis. Han fick väl inte det stödet och den hjälpen som jag hade där när jag kom hem.
Men hur lång tid tog det från det att ni hade börjat spela live tills att de här problemen uppstod?
Det var väl lite mer än skivan In Color, sista skivan. Så det var... När det var så EMI, stort skivbolag och sådär.
Och vilken typ av krav ställdes på er då?
Jag tror att det var läskigt också. För en massa videos och de kostade miljontals pund och sådär. Jag blev stressad av det. Och ställde upp på saker som var så här, intervjuer och tv och grejer som... Alltså jag blev livrädd för, helt enkelt.
När spelade du live senast?
Paris 2013.
Så det är 10 år sedan?
Helt galet. Alltså jag har ju sjungit med Peter Björn och John, men så jag har stått på scen och sådär.
Vad minns du från din allra första konsert? Med Concretes, tänkte jag. Eller hade du ett band innan dess också?
Nej, allting gick sönder. Det regnade, det var på Gärdet-festivalen. Och... det blev så här rund, alltså micken gick sönder, det var jätteläskigt, det var nästan elektrisk nästan, du vet, jag trodde vi skulle dö allihopa. Jag tror vi spelade 3,5 låt, för vi kom inte ihåg riktigt ackorden på den sista. Så gick vi av.
Ja. Det var den första Concretes-konserten.
Ja, kaos alltså.
Gärdesfestivalen?
Ja, det var massa så här indieband och sånt på Gärdet som spelade. Det är inget du minns.
Jag tror inte jag var där.
Nej.
Det känns som jag såg er på Propaganda något år.
Ja.
Första gången.
Okej.
Okay. Varför äter ni Concretes förresten?
Stadsbarn och någonting. Och det var också samma sak. Vi bara skrev massa saker på ett block, tror jag. Så bara blev det rätt slut.
Men ni hörs numera en del.
Ja,
i alla fall.
Ja. Vi har barn i samma ålder och sådär, så... Nej, men det känns kul ändå. Liksom.
Existerar Concretes?
Nej. Nej.
För de gjorde en skiva utan dig sen.
2, tror jag.
2, när Lisa sjöng.
Mm.
Ni hade ju ett skivbolag också, som hette Licking Fingers.
Ja.
Där Frida Hyvönen gav ut sina första grejer. Och även El Perro del Mar från Göteborg släppte musik där.
Ja, precis.
Och Frida är med på din EP och sjunger lite.
Mm. Hon sa till mig faktiskt för något år sedan. Eller så. Jag var och såg henne spela på Orionteatern.
Ja, du såg den konserten?
Ja, ja, fantastiskt.
Som var som en teaterpjäs.
Ja, som var, scenen var fylld med sand. Och så. Helt fantastiskt. Men då sa hon att men det var ju du som fick mig att fortsätta med musik. Du sa att men vi ska släppa din skiva och sådär. Det var du som upptäckte mig på något sätt. Så det kändes jättekul. Jag hade liksom inte tänkt på det, att det var så. Men hon sa, jag har verkligen dig att tacka för att liksom, du bestämde att min skiva skulle släppas. Så att det var fantastiskt. Här kommer Don't Worry Baby med The Beach Boys.
Verkligen Los Angeles musik.
Ja, verkligen.
Eller man kanske inte lyssnar på Beach Boys mycket om man bor där. Jag vet inte.
Nej, det är mer hiphop och sådär som jag var inne på då. Men även, jag var väldigt mycket inne på Grateful Dead och sådär, fortfarande. Men det är sant, jag kanske inte lyssnar så mycket på...
Men du ser Grateful Dead live innan Jerry Garcia dog?
Nej. Gjorde du det?
Nej, jag har knappt lyssnat på dem.
Okay.
Det bandet är mer en sorts... en hel subkultur än ett band där du plockar fram några roliga låtar och spelar på Spotify. Mm. Utan det, jag har läst mycket om Grateful Dead. Jag är fascinerad av hela Deadhead-kulturen. Och...
Min man är Deadhead.
Han är Deadhead.
Så...
hur märks det att någon är ett Deadhead?
Men han är inte på det sättet, men han liksom kan allting om dem och... vet exakt vilka liveskivor från vilket år, vilken månad och sådär man ska lyssna på för att verkligen fatta grejen och så.
För det är ju livemusik, Det är musik som jammas fram egentligen.
Precis, det är inget bra. Alltså studioinspelningarna är ju jättetråkiga.
En låt som vi hade med, när jag jobbade på tidningen Pop och vi gjorde den här Lollipop-festivalen, då gav vi ut en CD i samband med den.
Där
vi hade en låt med Grateful Dead på, vad heter den, Box of Rain eller någonting.
Okej.
Okay. Som... finstämd ballad. Den var... Men Beach Boys, hur kom du in i
den musiken? Det är samma från Concrete-tiden också. Phil Spector och hela den så här, stort ljud, liksom, Wall of Sound. Men också han, alltså Brian Wilson har alltid varit väldigt haft lugnande effekt på mig. Så... som den här låten, liksom, det är Don't Worry Baby. Det känns väldigt... den är väldigt fin, tycker jag. Så, text.
Kaotisk person som gjorde lugnande musik.
Ja.
Jag läst mycket om Brian Wilson. Jag varit så fascinerad av hans liksom, kollaps och hur...
Ja.
Och även Dennis Wilson, trummes hans soloalbum, tycker jag så mycket om.
Ja, jag också.
Det var faktiskt Lisa i Concrete som fick mig att lyssna på den.
Okay.
Jag hade inte koll på det. Hon sa, du måste lyssna på Dennis Wilson, Pacific Ocean Blue.
Ja.
Har man ju en annan Beach Boy som surfade?
Ja, just det.
Och den andra som drunknade?
Mm.
Inte den surfade, men... den märkligaste historia jag hörde om Concrete var att ni en gång bad The Avalanches, den australiska elektromosaikorkestern, att remixa Mosaic. Er låt Chico.
Ja.
Och de var helt säkra på att du, när du sjöng When I'm out, when I'm out, when I'm out of love, att du sjöng Wernham Hogg, Wernham Hogg, Wernham Hogg. Alltså... pappersgrossisten som David Brent jobbar på i The Office.
Ja.
Det är jättekonstigt. Ja. Sa de verkligen det?
Ja, men jag tror det var mycket syra inblandat också. Väldigt sådär... ja, nej, men de sa väl lite direkt till oss, men vi hade samma manager då. Så det var så också det kom till. Så den heter ju Wernham Hogg Mix.
Ja.
Ja, precis. Och det var alltså för oss också. Office var ju väldigt stort och sådär, väldigt... stor del av Concrete också på något sätt.
Hur kommer ditt nästa album att låta?
Jag skulle ha tagit med en låt, hade jag tänkt, som jag hade på låtlistan. Les Baxter. Vet du vem det är?
Nej.
Så det är väldigt så här lounge-musik, exotika.
Ja, exotika.
Ja, den. Lite så. Och igen, mycket vibrafon.
Och exotika var väl en amerikansk 50-60-talsgenre som...
Precis.
Hängde lite ihop med att soldater hade varit i Stilla havet under andra världskriget. Och...
Precis. Jag vet inte hur det kommer till
riktigt. Kalla kriget soundtrack nästan.
Ja, precis.
Det finns något så... Eller jag läste någon gång att det... Tanken är att man ska känna det underliggande atombombshotet. Även i den här skenbart glada, ananas, gula, tropiska musiken. Vet du vad, vi spelar något med Les Baxter. Det är jättebra.
That's the sound of another sale on Shopify, in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. Shopify.com/retail23.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Exotika alltså?
Ja, kanske lite åt det hållet.
Så du återvänder till Hawaii delvis?
Nej, jag tänker nog mer Wall of Sound. Alltså stor produktion. Kanske... Alltså, ändå inte så mycket instrument. Men mycket så här echo chamber och sånt. Så lite tillbaks till allra första början. Jag funderar på om det kanske blir mitt sista album.
Varför det?
Jag vet inte, jag är lite trött på det. Trött på hela grejen att man gör album och inte, folk lyssnar inte på album längre. Och hela så här början och slut och sådär.
Kommer du att spela live?
Kanske, om det finns pengar. Det är det också så här. Det måste betala alla musiker och få ett gage som ändå så här man går runt på. Så det är tufft.
Lever du på musiken annars?
Ja, det är. Ganska, alltså det är en lång backkatalog liksom, med mycket låtar som används i film och reklam och sådär också. Så det där har verkligen haft tur.
Just det, för du var med och skrev Young Folks också.
Nej, jag var inte det.
Det var det inte, man.
Önskar att jag hade liksom tagit någon procent eller något i alla fall. Men då, det var liksom, man var för ung att tänka på sånt då, kanske.
Men du spelar inte live överhuvudtaget?
Inte just nu, men...
Och du skriver knappt för andra... Men, utan du lever på backkatalogen.
Ja.
Det är...
Ja, och grejer som jag ger ut nu och sådär. Ja. Nu måste jag gå härifrån, Fredrik. Det räcker, tycker jag, eller?
Ja, absolut. Ja. Det räcker. Jag är oerhört tacksam för att du kom hit, Victoria. Tack för otroligt gott fikabröd och tack för att du spelar så fin musik.
Ja, tack själv. Looks like you're gonna make it in a big way. Oh, I always knew you would.
But I should have known better. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Victoria Bergsman, alias Taken by Trees, var hemma hos Drage. No use pretending.